Oh yeah, you always there for me. Oh yeah, yeah. We can get away, sail away, never be afraid, and never come back.
Välkomna till Diasporan podcast. Vi är podcasten av Diasporan om Diasporan. Vi samlar och berättar berättelser om människor ifrån den afrikanska diasporan med navet i Skandinavien. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Diasporan podcast. Idag har vi med oss ingen mindre än Binta Blackout Coker.
Yes.
Välkommen.
Tack så jättemycket.
Hur känns det att vara här?
Det känns kul. Det känns nice.
Härligt. Vi är jätteglada att du kunde komma idag och kunde medverka.
Tack så mycket för att ni ville ha mig här.
Det betyder mycket för oss. Idag kommer vi kommer prata väldigt mycket om dig och din danskarriär. Mm. Det är ju där vi upplever att du är prominent och du är duktig.
Yes, tack så mycket.
Och du håller ju på främst med dansen.
Yes, det gör jag.
Skulle du kunna ta oss tillbaka lite grann med hur det började?
Hur det började... Danshallmusiken har alltid varit en del av mitt liv ända sedan jag var liten. För både mina föräldrar, min mamma och pappa och min mormor lyssnar mycket på danshall och mycket på reggae. Så att jag har vuxit upp med musiken och hela tiden hört den från när jag var liten. Men det har inte alltid varit så populärt att lyssna på det som ens föräldrar lyssnar på. Så jag hade min period där med liksom Spice Girls och Backstreet Boys och Britney Spears och...
Skulle man kunna tro.
Hela den ligan, eller hur? Nej, men sen så... Det var väl runt 2001 som jag började fastna för lite mer... alltså, då var det ju när Sean Paul blev stor och slog igenom. Och då kände väl jag typ när jag såg deras musikvideos här och sånt att det var så jag ville dansa. Så det började väl där. Började dansa hemma vad de gjorde. Ja, och sen har jag bara fortsatt och sen har det tagit mig till Jamaica. Och sen, ja, dansar jag fortfarande 17 år senare.
Det är intressant, det är spännande. Mm. Och det som jag tycker är så roligt när man pratar om det här, för jag kommer ihåg när Sean Paul körde Get Busy och alla de här låtarna Like Glue. Och jag lyssnade mycket på Boyz II Men.
Mm.
Det var mina älsklingar liksom. Det var allt. Och sen hade man ju Mr. Jackson också liksom.
Mm.
På sin egen piedestal där. Och Afrobeats fanns ju inte på det sättet då. Och dancehall, det var ju mer reggae då också. Så det var ju väldigt spännande och väldigt häftigt. När dancehall kom, för jag kommer ihåg, jag tror att du också hade det, Playahead, den hemsidan. Och hade man inte Playahead så kunde man inte hänga med just på dancehall-scenen. Vilket var väldigt intressant, och det var ju också den här eran av det här med disco liksom. I alla kuppor och alla turneringar och allt vad det innebar liksom. Så det, när du nämner de här grejerna så blir det lite så här nostalgiskt inom mig liksom.
Mm. Definitivt, det är samma när du nämner de här grejerna också.
Men jag tänker så här, nu har du ju dansat i 17 år precis som du nämnde. Och du har ändå tagit dig alltså till Västindien, arbetat mycket med dansartister, bland annat med Spice.
Mm.
Och bland annat med Spice, och sen har du ju kört en del med Khalifa Karlsson också.
Ja.
Har ju sett. Och du har ändå varit verksam i lilla, inom citationstecken, Sverige. Och tagit dig hela vägen till Västindien. Och kört med Spice, som är den största just nu. Vad däremellan, eller vilka komponenter tror du har tagit dig dit? Är det målsättningsmässigt, eller att du har flyttat på väldigt bra?
Det har väl varit lite både och i olika perioder. Men varför vi har sökt oss mycket utanför Sverige också. Det var för att vi kom till en viss gräns där vi inte kände att vi kunde få ut mer utav Sverige. Och när vi började för och började verkligen ta del utav danshallscenen och bygga i danshallscenen, det var ju 10 år sedan och det fanns ju typ ingenting. Alltså man hade några bra klubbar i bästa fall, men det fanns ju inte mycket dansklasser eller events eller workshops eller sådana saker att ta del av i danshallen. Så att vi kände att vi behövde söka oss utanför, och först och främst blir det ju Jamaica eftersom att det är källan till danshall. Så jag och Vendela, vi började åka väldigt mycket till Jamaica. Så att vi, mellan 2010 och 2014 så bodde vi mer i Jamaica än i Sverige, i Stockholm. Och vi verkligen fördjupade oss i kulturen och hela danshallscenen. Så ja, det är väl, det har inte alltid varit lätt. Vi har haft väldigt många motgångar. Och speciellt när vi har rest också. Det har hänt väldigt mycket.
Hur var det att... Hur blir det när man bor i Västindien, Jamaica? Mm. Som är ett väldigt speciellt land. Vilket alla länder i hela världen är också. Mm. Om man växer upp som minoritet i Sverige.
Mm.
Och du är också av mixat ursprung. Mm. Gambia och Sverige. Mm. Och så kommer man till Jamaica.
Mm.
Vilka typer av kulturella krockar är det man möter? Och framförallt när man åker som dig och Vendela gjorde då, liksom för att absorbera.
Okej, först och främst som alltså att växa upp här i Sverige. Jag och Vendela, vi är från Uppsala. Jag har oftast varit bland den enda svarta under stora delar av min tonårsperiod. Den enda svarta i min bekantskapskrets. Det var inte förrän lite senare i tonåren, när jag var typ 15-16, som jag började hänga mer med svarta eller andra mixade och så vidare. Även folk från min familj. Så att när vi åkte till Jamaica i början, det fanns en slags gemenskap som vi älskade, och just det att Jamaica, det där är man verkligen alla typer utav shades. Och vi kunde identifiera oss så mycket mer med allihopa där. Så att det var ju en väldigt stor skillnad. Sen är det klart, även i Jamaica har vi också upplevt att vi har varit för mörka också. Och blivit till exempel nekade jobb för att vi hade solat för mycket. För vi fick en musikvideobokning i början utav vår resa. Och vi är alltid där i flera månader. Så efter 2 månader så åker Vendela till inspelningen och ska vara med. Och sen så skickar de hem henne och säger att hon har blivit för mörk. Och hon ringer mig och ber mig typ att vända. Men samtidigt så har vi också märkt att vi har fått jobb. På grund av att vi är från Europa först och främst. Men också för att vi är ljusare. Så att det har varit... Men det var mycket så här... wake up i sådana saker när vi började åka till Jamaica.
Och musikscenen.
Mm.
Jamaica är ju inte, vad är det, 7 miljoner, 8 miljoner invånare i hela ön.
Ja, jag vet faktiskt inte mycket det nu.
Vilket du försöker motsvara nästan hela Sverige. Men, och musikscenen är ju väldigt, väldigt stor. Vilka delar därifrån när det kommer till musikscenen känner ni att liksom, det här tar vi med oss till Sverige, det här har vi lärt oss, det här har vi inte sett liksom?
Vilka delar i musikscenen som vi tar med oss till Sverige?
Precis.
Alltså allt som man hinner snappa upp egentligen. Och det går ju, alltså musik och dans där, det går ju verkligen hand i hand. Så man behöver vara uppdaterad och ha koll. Både på reggae och dansen.
Vilka artister av dem ni har jobbat med har varit roligast att jobba med?
Alltså Spice är alltid rolig att jobba med. Och det är så här... Alltså vi har varit med och sett hennes karriär från första början. Och vi var de första Team Spice-tjejerna som hon började jobba med i Jamaica. Och från Europa. Så att, och hon är rolig, hon är skön, Hon är verkligen alltså samma person som hon har varit hela tiden, oavsett hur stor hon har blivit. Alltid väldigt humble. Så att hon definitivt en av de roligaste. Sen Movado är alltid rolig att jobba med också. Och Dexter Dapsi också. Alltid rolig att jobba med och vara runt omkring.
Jag lyssnar en hel del på det jag sa. Dexter Dapp som du nämnde, det är inte mina favoriter. Men jag är sån här, du har ju förstått det, jag gillar smör. Jag gillar sån här, jag gillar kärleksmusik liksom.
Ja, men så, det är bra.
Sen har jag ju sett Spice några gånger live. Och det är alltid en upplevelse.
Verkligen.
Och se henne och...
Just när hon är ju the queen of stage.
Precis, och just när det som jag tycker är väldigt intressant är när man tittar på en musikvideo, alltså oavsett om det är Spice som är där eller vem det nu må vara liksom. Och man verkligen ser hur viktig roll dansaren har. Alltså det är liksom dansarna eller bakgrundsdansarna har samma roll som artisten i fråga liksom. Och man värdesätter ju det på ett helt annat sätt i den musiken, vilket jag tycker är väldigt intressant. Och vilket jag också tycker att ni har gjort i det arbetet ni har haft tillsammans med Khalifa bland annat. Vilket jag tycker är väldigt spännande. Du är också av gambiansk härkomst.
Yes, det är min pappa är från Gambia.
Och hur mycket skiljer sig den gambianska musikscenen ifrån den jamaikanska? För jag personligen upplever att det finns en hel del synergier.
Ja, alltså jag menar, Gambia kallas ju inte alltså lilla Jamaica utav ingenting liksom. Dancehall är väldigt stort i Gambia. Reggae ännu större. Det som kanske, alltså musiken är verkligen jättestor. Och det hör man ju på alla klubbar och alla ställen man går ut på. Då spelar de väldigt mycket dancehall och väldigt mycket reggae. Men det som kanske saknas, det är väl just den här danskulturen. Alltså liksom dansen. Och sen också den här soundsystem-grejen liksom. Soundclash, dansare som dansar när man spelar danslåtar och sådana saker. Så det är väl typ det som saknas, men musiken är jättestor. Och jag tror inte det finns någon i Gambia som inte lyssnar på någon reggae eller dansar musik.
Jag brukar säga att vi som är från Kongo är bäst i hela Afrika på dansa. Alla delar inte den meningen. För
har du sett någon dansa sabba?
Nej, men vi har ju varit ganska dominerande när det kommer till dans på olika sätt liksom. Men jag tycker det är så spännande just när vi pratar om Afrika. För att mina föräldrar sa alltid det till mig liksom, att de har ju lyssnat på Bob Marley. Man har lyssnat på Michael Jackson, man har lyssnat på många artister som är från andra länder än i Afrika.
Ja.
Och det som jag tycker det är mest fascinerande, det är ju liksom dancehalls utveckling. Idag är ju dancehall en självklarhet. Och sen är det, tycker jag det är intressant när man pratar om till exempel Sean Paul som gör mer västerländsk vänlig dancehall jämfört med kanske Spice när vi talar om språket. För det finns ju vissa ord eller vissa begrepp som man inte alltid hänger med på eller förstår. Hur har det varit för er hemma i Sverige då? När ni kommit tillbaka, ni har gjort lite jobb med Khalifa, ni var med i Talang. Och vad har visionerna varit med er dans i Sverige?
Ja, alltså det har varit lite olika perioder. Till en början för mig och Vendela så handlade det väldigt mycket om att folk bara skulle förstå vad det var typ. Så det handlade om att sprida det så mycket som möjligt. Prata om det så mycket som möjligt. Bjuda in folk som inte har någon aning om vad det är. Och mycket så här, dela med sig av den kunskapen man har om dancehall. Nu ser det lite annorlunda ut. Så att nu har det ändå etablerats så pass i Sverige att vi kan ha fulla events och och sånt när vi arrangerar. Innan så har det ju inte varit så. Så att nu är väl fokusen på ja, med att fortsätta såklart sprida danshall. Men också vi jobbar väldigt mycket som en grupp, väldigt mycket tillsammans. Vi jobbar väldigt mycket för det här systerskapet. Och vi kallas ju Blackout Family för att det vi vill ha, en liten familj.
Vilka tjejer söker sig oftast till er? Alltså vilka typer av tjejer eller vilka tjejer generellt söker sig till er? Det är de nyfikna tjejerna?
Alla typer. De nyfikna, de glada, de arga. Alltså det är verkligen alla typer utav tjejer och kvinnor som söker sig till Blackout.
Nej, men det är spännande. Det är väldigt, väldigt spännande. Jag har ju följt er resa en längre period liksom. Mm. Jag har lite koll. Hur är det att jobba med Khalifa?
Alltid så att det tar tjat om Khalifa. Jo, men det är nice. Alltså, det är alltid bra. Det är alltid bra energi. Det är alltid bra stämning. Alltså, Khalifa, Jens, alla som jobbar kring dem. De har ju väldigt bra energi och bra stämning. Och det vet ju alla som har varit runt omkring dem någonsin. Så att det är väldigt kul faktiskt. Mycket skämt, roligt. Och det är alltid kvalitet på allt. Så det är nice.
Nej, men jag frågade för att ni var ju med i Spontanitet.
Mm.
Och när man kollar på den videon och när man lyssnar på låten så tänker man att de måste haft jävligt roligt
när
de
spelade in den där. Alltså. Ja.
För det bara ser så roligt ut liksom. Ja. Det är liksom det är så här, det bara sprudlar av energi liksom. Man känner själv att man vill vara dansare liksom.
Mm.
När man ser det där. Sen är ju Khalifa en av mina favoritartister liksom. Så det blir lite roligt vet, när du sitter här också. Så man är ju bara ett handslag ifrån liksom. Har du någon artist du känner att du innan du lägger skorna på hyllan skulle vilja dansa med liksom, eller dansa för?
I Sverige?
I Sverige eller utomlands, vad som helst.
Ja, den här kanske är lite så här otippad, men faktiskt Erik Lundin.
Ja, Erik Lundin också. Ja,
faktiskt.
Jag hoppas att Erik Lundin hör det här.
Och utomlands, det beror också kanske lite på, men alltså jag skulle nog säga Buju Banton.
Jag tror du skulle säga Sean Paul faktiskt.
Nej.
Man brukar säga att vissa kulturer, alltså hiphopkulturen, dancehallkulturen, reggae, att det är subkulturer.
Mm.
Idag har hiphop blivit mainstream. Ja, och liksom, vi har P. Diddy, vi har Jay-Z, vi har alla de här stora pionjärerna liksom. Mm. Och dancehall är på god väg åt det hållet också.
Mm.
Hur tycker du att vi absorberar sådana här kulturer i Sverige? Och anledningen till att jag ställer frågan är för att det blev ju inget moskito 6 juni detta året. Man läste artiklar, man började lite så här konfundersam liksom.
Mm.
Och jag tänker väldigt mycket på det här med man pratar mycket om integration i Sverige. Det betyder att man kan byta kulturer med varandra och sånt.
Mm.
Men hur tycker du att det arbetet går i Sverige?
Alltså det går ju framåt. Man ser ju på alla håll och kanter och man ser folk som verkligen kämpar på sin del liksom. Och det går definitivt framåt, men det kanske går lite sakta. Och så kommer det ju sådana här saker som att de ställer in saker och drar in på pengar. Och ja, det är ju som sagt, det kanske är ett steg bakåt, men vi kommer ju fortfarande gå framåt. Som sagt, jag önskar bara det kunde gå lite snabbare. Men, ja.
Om du fick vara det Alice Bakunke var förra året, under 4 år. Vad hade du valt att förändra som kulturminister liksom?
Wow. Shit.
Jag tänkte, du får den frågan i och med att det går bra, men det går lite långsamt.
Nej, men det är klart, alltså, jag skulle lägga massa pengar och satsa på olika slags kulturprojekt och satsa på förorterna. 100%. Men det finns så mycket i det som man vill göra. Men ja.
På vilket sätt har du satsat på förorterna?
Alltså först och främst hade jag satsat på dansen. Det hade jag, eftersom att jag själv är dansare och det är där jag har min plattform. Så jag skulle satsa 100% på dansa.
Spännande. Spännande. Får se.
Till exempel genom att skapa, alltså ha fler klasser ute i varje förort. Alltså vi är ju många, på många ställen nu, blackout. Men vi kan definitivt vara på fler ställen och fler dagar i veckan också. Inte bara en dag i veckan i Rinkeby i skolan, utan 4 dagar i veckan och så vidare. För vi drar ju tjejer. Det är då man vill komma till fritidsgården när det är dans.
Och nu stänger man ju ner fritidsgårdar överallt. Precis. I hela landet. Konstant. Mm. Jag brukar säga att men det är vårt eget fel, för vi röstar fel.
Och drar in på pengar för de få som faktiskt gör grejer.
Och det jag också sett väldigt mycket på dina sociala medier, det är att du har ju ett brinnande engagemang för samhällsfrågor också.
Ja, jag försöker faktiskt att vara lite så här mer chill på sociala medier. Men jag kan bli så, vissa saker så kan jag verkligen bli så här väldigt berörd och det kan verkligen påverka mig starkt. Så att jag försöker ta det lite mer lugnt.
På vilket sätt tänker du att du behöver ta det lugnt? Är det liksom vissa saker du skriver? Eller
är det... Nej, det är att jag blir så involverad i någonting och speciellt känslomässigt att det kan vara svårt för mig att släppa det.
Mm.
Fast jag behöver fortsätta i mitt liv liksom.
Precis.
Det är mer sådana saker.
Nej, men det
men... Jag gör ju så mycket jag kan liksom. Eller ja, ut efter de förutsättningar och orken man har.
Nej, men det är klart. Och det tycker jag är jättebra. För vi behöver det väldigt mycket. Det händer ju väldigt mycket i vår omgivning och vår omvärld liksom. Där jag känner i alla fall att vi behöver ta ett större ansvar liksom.
Definitivt.
Du har ju en väldigt stor följarskara. Både på YouTube och på Instagram. De följarskarorna du har där, är det mycket Sverige, Skandinavien eller är det väldigt mycket internationellt?
Det är lite blandat. Jag tror jag har, sist jag kollade så tror jag det var Sverige, USA och sen Jamaica och sen Italien. Av de som följde mig mest.
När du, om du går på stan. Och folk har sett en musikvideo eller någonting. Kommer de fram till dig och ber om en autograf eller kramar dig eller ber om en bild och sånt?
Ja, ibland. Det händer. Men inte så mycket autograf, det är mer en bild. Eller att någon bara säger, ja, jag såg dig i den här videon, bra jobbat. Typ så, och så fortsätter man.
Hur är det då? Får man större ego då? Eller blir man glad? Eller tänker man, shit, alltså, I made it?
Nej, jag tänker nog inte så mycket. Alltså, jag uppskattar, jag blir glad. Och jag gillar ju, om någon alltså, gillar det jag gör när jag dansar, liksom, då uppskattar jag det. Så jag blir glad, liksom. Tackar.
Hur var det att delta i Talang?
Det var ju andra gången vi var med i Talang. Vi var med 2011 också.
Mm.
Men alltså det var roligt. Det var intressant. Det gav sina liksom erfarenheter. Men det är ju inte en tävling riktigt som är fokuserad på dansare eller så.
Nej, men för mig var det väldigt fascinerande att se det där på svensk TV. Just ert nummer, det var väldigt osvenskt inom situationstecken att se det på det sättet liksom.
Mm.
Blev du mycket sur kring det liksom?
Alltså lite, ja. Men och man märker ju också så här, alltså svenska folket var nog inte riktigt redo för det. Och men folk var typ så här, men det här är ett barnprogram och de visar rumporna och bla bla bla. Och sex säljer, alltså det var ju mycket sånt där. Och typ så här, bara för att det är 4 stycken mulliga tjejer i tvn så hyllas de. Typ, men det var skandal. Alltså svenska folket var ju så. Men sen när man kollar på, alltså om man kollar på YouTube, vita svenska folket var typ så. Men sen om man kollar liksom bland folk i typ Stockholm inom den här branschen, liksom underhållningsbranschen. Folk var ju så här, men fan vad fett, big up, delade, supportade, så det var ändå nice.
Och varför var vita Sverige fortfarande så 2019 när man pratar så mycket om acceptans och...
Jag vet inte, som sagt, om man kollar på deras kommentarer liksom, då var det ju mycket där med att det här är ett familjeprogram och det här är skandal och åk hem och ja, typ sådana saker.
Så alltså, det var inte bara guld och gröna skogar alltså.
Nej.
Man blir lite ledsen när man hör sånt där och jag, för mig är det fortfarande så här fascinerande liksom att... Ja, men jag själv kommer ihåg när man har vuxit upp i Sverige som minoritet och sen så visar föräldrar en sak som de har vuxit upp med i deras kultur, sättet de dansar på eller vad det nu kan vara liksom. Ja, men där vi kommer från i diasporan, jag brukar säga så här till mina vänner från Mellanöstern. I Mellanöstern så dansar man med axlarna och i Afrika och i Västindien dansar man med höfterna liksom. Och i andra länder, och i västvärlden tror jag de dansar med fötterna kanske, jag vet inte. Och det är ju lite olika. Men för mig blir det också så fascinerande liksom att det är alltid... Nej, men det där är inte bra. Eller, nej. Alltså, Det kan vara väldigt störande med den typen av reaktioner. Och ibland är det så här, liksom, vad är det som krävs liksom, för att folk ska bara liksom, brösta och tänka att liksom, ja, men folk gör sin grej? Liksom.
Ja, jag vet inte riktigt vad det är som krävs för att de ska ja, men, tänka så. Alltså låta folk göra sin grej bara. Men ja...
För jag blir lite så här liksom, illa till mods liksom, och hör att, alltså, att folk faktiskt... agerade på det här sättet. Och jag kanske bara var naiv som tänkte, ah shit, nu händer det grejer, du vet, och man ser på tv och tänkte, ah men det här är bra liksom.
Ja, alltså det är klart att det händer grejer, det är klart att det blir, alltså händer mer, man ser ju ändå, alltså man ser ju ändå hur vi får ta mer och mer plats liksom. Och speciellt i media och på väldigt stora vita plattformar liksom. Men samtidigt är det ju ändå så här, jag vet inte, men det är fortfarande alltid lite så negativt, någonting som är lite negativt, även fast det typ är, det är bara bra för att det är bra, men så ska man ändå, jag vet inte, hitta någonting typ.
Då ställer jag frågan rakt till dig.
Mm.
Har det varit annorlunda om ni har varit killar?
Och gjort dancehall?
Och gjort dancehall.
I Sverige?
I Sverige. Alltså du förstår min fråga liksom. Alltså jag tänker att är det den här utmaningen eller det här sättet att se ner på folk på grund av att man kanske är tjejer som alltså, tar plats också?
I och med de flesta i Sverige alltså tror att dancehall bara är till exempel att whina eller shaka eller typ bara röra på höfterna, väldigt feminint. Så är det svårare för en kille, för han måste hela tiden förklara också att det finns den här andra delen som han då gör för att kunna få jobb och så vidare. Så att när det kommer just till det, där tror jag nog att killar har det lite svårare.
Mm.
I dancehall-världen i Sverige.
Mm. Ja, men för jag, det är väldigt intressant det här med acceptans och det här med hur man ser på saker och ting. Och... Din egen karriär, den har ju uppenbarligen gått väldigt bra. Har du några så här mål eller ambitioner om att liksom, ah, men det här vi vill göra här borta om 10 år, vill vi vara här eller liksom, ni bara kör på liksom?
Ja, alltså vi kör på, men det finns ju lite, det finns ju, eller det finns ganska många mål faktiskt. Ett utav målen, det är ju att kunna ha sitt eget space och liksom äga det. En danslokal, dansstudio liksom. Så att det är väl ditåt man kämpar bland annat. Men sen finns ju också andra liksom lite mindre mål på vägen som ja, vi jobbar jävligt hårt för.
Precis. Nej, men det jag framförallt gillar väldigt mycket med er, i och med att jag följt väldigt mycket, det att inom era Blackout Family så har ni väldigt mycket mångfald. Ni är väldigt öppna.
Mm.
Alla är väldigt välkomna. Det kan ju vara så ibland att liksom, framförallt när man kommer från våra kulturer, att man vill vara själv, man vill ha det eget.
Mm.
Vilket gör att man kanske inte alltid släpper in folk. Och jag tycker att det är verkligen er styrka i det sammanhanget.
Ja, alltså det finns ju många gånger som man, både jag och Vendla har tänkt så här, okej, men nu alltså ska vi bara fortsätta och köra och inte alltså låta fler komma in. För att det är ju också väldigt, väldigt mycket tidskrävande att hela tiden lära upp fler och fler. Men sen har vi ändå varit så här, nej, men vi vill ha det öppet för alla. Oavsett ålder, oavsett alltså kön, kultur, etnicitet, skin color. Så vi vill ha det öppet för allihopa och att alla ska kunna vara välkomna och kunna vara en del av Blackout. Även om man inte heller är på en professionell nivå från början. Utan att man kan komma med och alltså växa och träna och bli bättre och gå upp liksom.
Super. Vi brukar ställa den frågan ofta till våra gäster. Jag tycker den är så bra, jag tycker den är så intressant. För den definierar er som personer. Vad hade du sagt till ditt 15-åriga jag?
Slösa inte så mycket pengar.
Nej, det är på den nivån alltså. Slösa inte så mycket pengar. Mm. Hade du sagt investera mer då? Eller hade du sagt spara mer?
Nej, jag hade bara sagt så. Hon vet.
Det är väldigt intressant.
Ja.
Vilka har varit dina förebilder?
Ja, det har varit ett par stycken, men den som har varit liksom min förebild längst och verkligen från början till än idag, det har varit min mamma.
Mm. Jag har jobbat för morsan.
Ja, jag vet.
Ja. Ja, det är en fantastisk människa.
Ja, nej, hon har verkligen varit min förebild från början till slut.
Vart ser du själv om 5-10 år? Karriärsmässigt, privat?
Oj. Alltså, antingen i Gambia eller så är Jamaica. 100%.
Du är alltså inte kulturminister alltså?
Nej, inte. Inte kulturminister i Sverige.
Det är kanske det vi behöver.
Vad sa du?
Kanske det vi behöver.
Ja, men du vet, politik, det är inte riktigt... jag kan inte snacka. Jag säger... Alltså, jag pratar... Ja, direkt det som kommer ut, liksom.
You don't sugarcoat.
Alltså, det går, men... nej, helst inte.
Ja, men det är spännande. Det är spännande. Vi börjar närma oss slutet. Mm. Det har varit jätteroligt att ha det här.
Mm.
Jätteroligt att höra dina historier och dina berättelser. Du är en förebild, ska du veta, för många människor. Och det betyder mycket för oss. Vi önskar dig lycka till.
Tack så jättemycket.
Hoppas vi att vi syns snart igen. Ja, eller ser dig i någon musikvideo snart.
Kanske det. Fast jag är ju skadad nu. Så.
Ja, men det är bara att köra lite rehab. Så kommer du igen.
Efter sommaren.
Super.
Du är tillbaka.
Tack så mycket för
tack att själv. Ni... Tack för att jag fick komma.
Tack så mycket för att ni lyssnade. Och hoppas vi hörs i nästa avsnitt. Tack. We can get away.